Hej allihopa, jag heter Martina och jag är en narkoman.
Hej Martina.
Hej, fint att se alla och speciellt dig Dennis. Det var jättefint att se dig här. Ja, jag kan börja med, jag tänker, det här är så här, jag brukar inte prata om de här grejerna. Men jag tänker göra det idag för att jag behöver sätta ord på det. Hur illa det var faktiskt. Jag växte upp med min mamma ensam. Och det var väldigt hårt och mycket fula ord. Och det var väldigt, jag fick höra väldigt mycket att jag var en jävla ung jävel. Jag kände mig så värdelös. Och jag kände hela min familj, alltså de tyckte inte om mig. Och den känslan växte jag upp med. Liksom. Jag åt väldigt mycket. Jag åt på mina känslor. Så jag var väldigt rund när jag började skolan. Jag blev mobbad. Och liksom slutade äta. Fick anorexia. Träffade en kille och jag började gå på rejfester. I väldigt tidig ålder. Jag gick väl i sjuan då. Och där började jag liksom att ta droger. Det första jag gjorde, det var att käka en LSD-tripp. Och det tyckte jag, det var det bästa jag hade gjort. Och det ville jag ju bara göra mer och mer och mer. Alltså, jag älskade gå på rejfest, jag älskade musiken, människorna. Så att det var ju liksom det enda jag gick och tänkte på. Det var, när kan jag ta min nästa drog? Och det blev ju amfetamin också som kom att bli min favoritdrog faktiskt. Jag känner att jag, nej men allt liksom, det var som att, ja, jag vet inte, det var som att jag blev lugn av det och mina tankar blev samlade och nej, jag mådde bara så bra av det. Men däremellan liksom så hade jag ändå ångest, jag var orolig, jag kände mig mycket utanförskap, kände mig väldigt ensam. Men direkt när jag tog droger, det var det som att då försvann det där liksom. Och jag träffade en kille som hette, nej, först träffade jag Johan som sitter här inne. Vi träffades i väldigt ung ålder, gick också på rejfester och festade och sådär. Och var väldigt kära i början där, men sen vi var så unga. Sen träffade jag Henrik, Julians pappa, fick en son med honom. Och då slutade jag med droger en stund. Alltså det var som att den kärleken jag kände till Julian, den kärleken har jag aldrig känt. Så, och då kände jag att då vill jag inte hålla på med droger. Alltså det var som att jag slutade med det där. Men det gick kanske när Julian slutade. När jag slutade amma honom. Då började jag igen. Alltså. Och jag tänkte på det idag. För jag såg en man som pratade om att. För en mamma. Att få ett barn. Den kärleken man känner till en son. Det är den första kärleken. Och det är samma tvärsom. Och då tänkte jag så här idag faktiskt när jag låg i badet, jag bara, hur kommer det sig liksom att man älskar sitt barn så mycket men ändå så tar drogen över? Det är ändå rätt sjukt, kände jag idag. Men då har jag börjat komma och förstå att det måste ju till någonting annat. Någon kraft som är starkare än drogen, eftersom att kärleken för mig förut var ju det största. Men om drogen är ännu starkare än den kärleken jag känner till min son, så tydligt så behövde jag någonting annat. Och det kom ju sen att jag fortsatte ju hålla på med droger. Jag träffade en man som var sprutnarkoman. Och det är det här jag vill säga som jag inte har sagt förut. Och han var en väldigt manipulativ, väldigt sjuk människa. Alltså jag tror att han var både narcissist och psykopat. För han fick mig att tro att, för jag var väldigt, alltså jag hade många människor som höll på med sprutor runt omkring mig. Men jag kände att det var ingenting för mig. Vi har sagt i vårt gäng, vi ska inte hålla på med sånt liksom. Vi är festare, vi ska inte hålla på med sån här skit. Men han manipulerade mig så mycket och sa liksom att, en läkare sa till mig att, du vet om man håller på, för jag fick ofta ont i magen för jag tog så mycket amfetamin. Han bara, nej men alltså det bästa sättet är faktiskt att ta i sprutor, för att det sa en läkare till mig. Och jag bara, ja, kanske har rätt i det. För jag mår ju ändå då. Jag har ju ont i magen. Så jag prövade att göra det. Och jag tyckte inte det var så speciellt första gången. Men sen så var det som att jag bara skulle göra det för att. Och sen och när, efter när jag hade gjort det. Då hände det. Då var det som att en vändning i mitt liv blev ju. Det var det enda jag tänkte på. det enda jag tänkte på. Jag blev så pundig, kriminell, var ute och rota överallt, var uppe hela tiden, jag ville inte sova. Det blev helt kaos, blev det. Och jag höll på att förlora min vårdnad av Julian, men jag manipulerade som vanligt situationen. Jag umgicks med mördare, bankrånare. Jag var så här stora gäng som gjorde de värsta kupperna. Alltså såna här människor. Och du vet, jag tänkte inte på det. Att jag umgicks med såna här farliga människor. Utan det var liksom vardag för mig. Och jag drog hem människor till min mammas hem. Och det var så snurrigt. Fy vad snurrigt det var. Men sen så. Jag åkte in och ut på psyket. Fick massor med diagnoser där, att jag var både det ena och det andra, alltså bipolär, psykos, ja, men du vet, jag hade så mycket konstigt. Och där fick jag också utskrivet amfetamin på burk. Alltså det är också konstigt. Alltså det, även där, jag manipulerar även läkarna tror jag, eller något, jag vet inte. Men tiden gick och sen träffade jag Johan igen. Vi började liksom i snurren där. Jag träffade Dennis också i snurren där. Så vi var ju mycket... Mycket fest hos min, det var ju som min mamma jag bodde liksom, och alla, det var mycket folk som kom dit. Men under den tiden, efter en stund, så flyttade min son till sin pappa. Och först där och då så tänkte jag så här, jag kommer att ta liv av mig, kände jag. För jag, hur ska jag klara mig utan min son liksom? För jag hade åkt ut och in på psyket och har försökt att ta liv av mig. Och han var liksom det enda jag levde för, tyckte jag då. Men han flyttade då till sin pappa, till Gotland. Och där liksom blev det ännu värre mitt knarkande på något sätt. Men, och jag mådde så pass dåligt. Men det var också där och då jag kände. Det var så här att det kom in en man till mig. Eller en man, eller en vän till oss alla. Så började han prata om att det finns hjälp att få. Det är Gud, och han tog fram Bibeln. Och jag bara tänkte, vad är det för knäpp människa? Men jag såg någonting i hans ögon. Han var glad och man märkte på honom att han liksom hade funnit någonting. Men jag bara, alltså jag tänkte, ja, men han får prata om sin Gud liksom. Men jag bryr mig inte om det där. Men det var en dag, så jag mådde fruktansvärt dåligt och bara skrek till mig. Mamma, jag orkar inte längre, vi tar liv av mig. Och då sa hon, men vet du Martina, gör det då, för jag orkar inte heller, sa hon. För hon var så trött på mig. Och hon var liksom den sista, alltså som jag liksom grabbade tag i. Så när hon också sa, nej men gör det då, typ jag bryr mig inte längre. Då hade jag ingenting. Då hade jag ingen kvar. Och där och då gick jag ner på mina knän och ropade, om du nu finns Gud, hjälp mig. För jag orkar inte det här längre. Och där och då faktiskt fick jag möta en kraft större än mig själv. Alltså jag kände verkligen, jag kände Guds kärlek, jag kände, ja men det är som jag tänkte på där, att jag måste ju få en kraft större, den här kärleken jag hade till Julen, och inte ens den klarade av, utan drogen var högre. Och det var det jag också tänkte på idag, att det var Guds kraft, det var någonting större än drogerna som faktiskt skulle hjälpa mig. Och det var så. Det var så. Där och då så bara kände jag så här att det jag fick där, jag vill inte förstöra det, så jag vill inte ta droger längre. För att det var så, jag vet, den kärleken var i mig liksom på något sätt. Så att jag ville bara, nej men jag ska sluta med det här. Och jag vet, jag tjatade, jag och Johan också blev tillsammans där i mitt i allt. Det var också kaos, det blev jättekaos alltså, oj oj oj. Vilka svartsjuka drama. Det var totally. Ja, nej, det var så sjukt. Och mycket skrik och bråk. Och, nej, det var... Jag fattar inte. Men vi höll ihop. Vi kunde liksom inte vara ifrån varandra. Ja, och Johan fick åka till Korpberget. Och jag kommer ihåg, han ringde till mig. Vet du vad det står här, Martina? Det står Gud här på tavlan. Jag bara, va? Ja, men jag bara, du har kommit rätt. Det är den enda vägen. Det är den enda vägen. Så kom Johan tillbaka, men han fortsatte. Men vi hittade till Katarina kyrka. Och där stod, vet du, en vän till oss, Johan Wallenstein. Och han har varit ute och rejvat med oss fett mycket. Så att jag bara, what? Då var han där. Han bara, ja men ska inte du följa med på så här 12-stegsmöte? Jag bara, nej, jag har Gud nu. Han bara, ja men följ med bara, så. Följ med bara. Och jag kommer ihåg att jag satte mig där. Och Johan satte mig bredvid där. Och så såg jag ju vet Gud. Och jag bara, men det är Gud. För det var mycket det här med Gud. För jag hade känt att det här. Och sen jag bara, Gud. Jag visste, jag förstod att det var någonting med Gud. Och sen började alla att dela. Och jag kände igen mig varenda person. Och jag grinade så mycket. Och då kände jag att jag har kommit hem. Det här är människor som fattar mig. För första gången så är det människor som fattar mig. Och jag är inte ensam. För jag har känt mig ensam i hela mitt liv. Men jag kände också, alltså det var ju på ett A-möte. Men så kom jag då till DA-mötet. Då blev det ännu mer igenkänning. Och då var det också, när jag kom in så satt Tryggve där. Och han bara lös upp. Hej, välkomna. Så här, jag bara, hej. Och han tog hand om både mig och Johan. Och ringde, följ med. Så här, han blev sponsor till Johan. Och jag hade Hylja. Och där vände allting. När vi gjorde de här stegen. Och det var som att där började jag skala av allt skit som jag hade samlat på mig. Vad människor har sagt och tyckt och tänkt om mig. Vad jag tror och tänkt och tyckt. Och även allt skit jag har gjort. Och den här blame och den här personen och den här personen och den här personen. Och då bara insåg jag var fylld med harm och rädslor. Jag var så rädslostyrd. Och det här behövde jag ju verkligen få se. Men efter bara 1,5 år, 2 år så var det som att hela livet bara vände om. Och fått så otroligt fina vänner i den här gemenskapen. Och Tryggve då, han var ju, ja, som sagt, betytt så mycket. Och i allt det här, det var så fint. Och sen kom min son tillbaka. Julian flyttade hem. Och det, så skulle jag och Johan gifta oss. Ja, jag ska försöka säga det snabbt, jag orkar inte. Men sen dog Julian i motorcykelolycka. Skulle inte grina. Ja. Så var det med det. Och det är det. Jag kan då kände jag så här. När det här hände. Så kände jag så här. Nu finns det. Antingen tar jag liv av mig. Eller så litar jag på att Gud kommer bära mig i det här. Jag hade liksom ingen val här. Och det sa jag. Kommer du ihåg det jag sa det? Jag sa så här. Gud. Nu får du bevisa. Du har ett år på dig. Att bevisa. Att du kommer stötta mig. Annars kommer jag inte liv av mig. Det var som att jag hotade Gud. För det, jag kan säga att den smärtan, det är svårt att förklara. Alltså det var så sjuk smärta att förlora någonting som man också älskade så mycket. Som jag levde för också. Men jag bara, okej, Gud, nu får du show me. Och det var skitjobbigt. Det var jättejobbigt. Jag vet, Johan kom hem vissa dagar. Jag bara, alltså, du vet, man vaknade upp och jag bara kände nej, det får inte hända, det får inte hända, det får inte vara sant. Så var det. Men jag tog ingenting. Jag tog ingen droger. Jag tog ingen alkohol. Utan jag bara var i de här känslorna. Och det var fett jobbigt. Var det. Och återigen, liksom, det var ingen som kunde trösta mig i det här. Och det var faktiskt bara Gud som kunde trösta mig här. Det var Gud som jag kunde tala med. Det var Gud som liksom kramade om mig. Och var många också. I det här också kom jag i kyrkan. Och de tog hand om mig väldigt mycket. Människorna där. De bad för mig mycket. Och Johan stöttade mig jättemycket. Mamma och dem också. Men det har varit skitjobbigt. Än idag så är det jobbigt. Jag försöker hela tiden. Alltså prata snabbt så jag inte ska. Men ändå så på en gång. Det är som att när min hjärna tänker sig. Ja, men han finns inte här. Då kommer den här smärtan igen. Men jag tror ändå att vi kommer ses en dag. Jag tror ju på liv efter döden. Så att, men. Ja, nej, det har varit. Faktiskt det har varit skitjobbigt faktiskt. Det måste jag ärligt säga. Det är många dagar jag liksom känt så här, jag känner mig så ensam. För Julen var ändå liksom. Jag hade alltid Julian liksom på något sätt. Och nu har jag inte det. Men det tomrummet har jag försökt förstå. Att det är bara Gud som kan ta den platsen. Jag ska inte ha någon människa där. Inte ens min man ska jag ha där liksom. Utan jag behöver ha. Ja, Gud ska ha den platsen helt enkelt. Men sen efter det här som hade hänt. Så mådde inte Johan så bra. Jag mådde inte heller så bra. Så Johan gick ut igen. Tog återfall efter återfall efter återfall. Och det var också jättejobbigt. Jag blev orolig, medberoende. Jag sprang in i väggen. Jag blev utbränd. Tappade jättemycket hår. Började äta jättemycket. För att jag hade så mycket sorg. Och Johan sprang. Alltså han sprang åt hans håll. Och jag sprang åt mitt håll liksom. Men även där, jag gick ner på mina knän och bad till Gud om Johan. Alltså, hjälp honom, för att jag kan inte och ingen annan kan. Liksom. Typ hämta hem honom, så typ, sa jag till Gud. Nej, men sen var det förra året. Då tog jag mina grejer och flyttade till min mamma. Och så kände jag så här, jag kan, om nu Johan är på väg ner mot helvetet, då tänker jag inte springa efter. För där har jag redan varit, kände jag. Då får han gå dit själv, jag tänker inte gå dit. Och det var väl det bästa nog, tror jag, som hände. För att jag började jobba som medberoende och började titta och började jobba i stegen igen. Och då fattade jag hur sjuk jag hade blivit. Jag hade slutat att gå på möten. Det vill jag säga. Jag hade slutat gå på möten och jag hade slutat göra programmet. Och det gjorde mig jättesjuk. Det här med ältande. Jag ältar väldigt mycket. Älta och oro och rädslor. Och då jag började förstå att det är det som är sjukdomen. Jag fattade inte det. För jag tänkte så här, men jag dricker inte. Jag tar inte droger. Men det var inte det. Det var ju liksom hur min hjärna fungerar. Och jag började mer och mer börja förstå att min hjärna är inte som andras. Jag har en väldigt, kan få väldigt mycket oro och åter tänka så här, åh, den här tycker inte om mig, åh, jag känner mig utanför, och vad tänker de, vad sa jag nu? Alltså det här bara pågår i min hjärna hela tiden, snurrar det och snurrar. Och jag behövde se det här igen, att det är så här. Så jag gjorde programmet igen och började må bättre igen och började få tillbaka styrkan. Och Johan kom tillbaka, även han gjorde programmet och började få en tro. Och där är vi nu. Och jag har börjat sponsra nu. Och ser också, det är så fint att sponsra och kunna hjälpa andra människor. Och se liksom hur de växer. Och jag har alltid haft på mitt hjärta, för att det här med psykisk ohälsa, det har legat på mitt hjärta jättemycket, och 12 steg liksom. Och nu faktiskt på tisdag så håller jag på att kolla på en lokal, för att jag ska öppna ett möte som heter EA. Emotional Anonymous. Alltså det är 12-stegsprogram för psykisk ohälsa. Inte men för det är det jag känner också, att de människor behöver hjälp, så mycket hjälp. Så det ska jag göra nu. Så tisdag ska jag kolla om jag får det mötet. Så det är jag jätteglad för. Men jag kan säga, det som har räddat mitt liv, det är 12-stegsprogrammet. Alla möten, alla människor i de här rummen som jag ser som min familj nu. Och Gud, min tro och de här stegen. Det är, oj, oj, oj. That's the one. Så att jag vill tacka att jag fick sitta här idag. Och som sagt, fint att se dig, Dennis. Det är så, man blir så glad att se så här människor man har liksom varit ute och härjat med. Och dig, tack Lisa. Och fint att se dig så nykter och fin och glad. Ja, tack. Och tack Johan.